Vi ber bara en kort bön tillsammans. Tack Herre för att vi får upphöja ditt namn, att vi får fästa blicken på dig och se att det är du och ingen annan som är värd våran lovsång och våran ära. Vi ber nu att du ska öppna våra hjärtan, att du ska göra oss mottagliga för ditt ord, att du ska hjälpa oss att ta emot det och låta det få bygga ett rum i vårt inre där din ande trivs och gärna vill bo. Låt oss idag få förvandlas genom din nåd. Ge oss, Herre, det som vi inte har. Lär oss det som vi inte kan. Och det som vi inte är ber vi att du ska skapa oss till genom din ande. I Jesu namn. Amen. Jag är alltid så glad att se er härifrån. Det är många som känner till att jag är ju numera ganska mycket ute och traskar i skog och mark. Och det är härligt. För några veckor sedan var jag i Ingatorp och då var jag så uppfylld av en sån underbar sak. När man är ute och går nu för tiden i skogen så behöver man ju aldrig känna sig ensam. För att det finns så många där ute som älskar oss och som längtar efter oss och inte kan låta oss vara i fred. Det är älgaloppernas tid. Och hela skogen är full av de här små varelserna som fullständigt älskar oss och som längtar efter oss, i alla fall mig. Och jag kan inte låta bli att tycka synd om dem. För att jag är en så otroligt godhjärtad kille. det känns som att det är så onödigt. För att det första de gör när de slår sig ner på mig, det är att de gör sig av med vingarna. För de tänker, de är ute på jakt efter, de lever på blod från hjortdjur, från älgar och hjortar och sådär. Och så får de syn på björn som är ute och går och sätter sig där och tänker att det här är en stor älg. Och så gör de så med vingarna för de tänker att nu är jag försörjd för resten av livet. Nu behöver jag aldrig leta mat mer. Nu har jag fått det som jag längtar efter. Det är bara det att de här djuren har ingen nytta av mitt blod. För vi människor saknar en del av de enzymerna som de behöver. Som de behöver få ifrån älgar och hjortar och sådana här. De kan inte använda vårt blod. De kan inte föröka sig, de kan inte överleva. De kan äta massor av vårt blod och ändå svälta ihjäl. Och då har de, när de inser det, om de nu inser det, jag har aldrig frågat faktiskt, så då har de redan gjort sig av med vingarna och kan inte leta ny föda. Och jag kan ju känna att, alltså man skulle kunna tycka att det här är en väldigt korkade djur som inte ser skillnad på en älg och en björn. Men det är, man ska vara försiktig med att kasta glas i stenhus. Därför att ofta så riskerar vi att göra precis samma sak. Att binda våran längtan och våran kärlek till någonting som vi faktiskt inte kan ge oss någon näring. Vi ska gå till en plats i nuvarande Turkiet som heter Efesos. Och där finns där finns aposteln Johannes. Han har flyttat dit någonstans efter år 70. Så flyttar han från Jerusalem till Efesos, där han finns med i den församlingen som Paulus har grundat. Han fungerar lite som pastor och äldste i församlingen där. Och han är bekymrad. Därför att en grupp som har funnits med i församlingens krets tidigare, men som nu har lämnat den, har börjat att predika ett annat evangelium i stan med omnejd. Troligtvis så är de influerade. Det fanns en tänkare som hette Serintus som bodde i Efesos, som var en av motståndarna till Johannes undervisning. Det berättas bland annat om, enligt traditionen, att Johannes och hans lärjungar skulle gå och bada en dag. När de kommer till badhuset så stannar de i dörren och Johannes utropar: låt oss fly denna plats, för Serintus, sanningens fiende, finns där inne. Så de var inte riktigt överens, kan man säga. Och Serintus för fram ett budskap som ligger till grund för mycket av det som sen kommer att kallas för gnosticismen. En tanke som bland annat handlar om en väldig skillnad mellan det andliga och det världsliga. Ett väldigt förakt emot kroppen och emot det materiella, och att det är liksom det, den andliga världen som spelar roll. Och i den här lite halvkristna varianten betonar de vissa saker. Till exempel att Gud kan inte ha blivit människa. För den rena andlige guden skulle aldrig smutsa ner sig med en kropp. Så Jesus var bara en vanlig man som blev använd av Gud. De menar att de själva står väldigt nära Gud. De är upplysta, fulla av ljuset. De känner Gud. De bygger väldigt mycket på profetior. Hävdar att de har en egen hemlig kunskap som de får direkt ifrån Gud. Och därför så menar de också att det här med synd och sådana saker, det är en liksom kategori som inte gäller dem. De står över sådana moraliska gränser. För de har ju sitt på det klara med Gud. Och därför lever de på ett sätt som är ganska extremt, skulle vi kanske tycka, med mycket sexuella utlevelser och andra sådana här saker. Och Johannes är bekymrad därför att han ser att de här blir mer och mer inflytelserika. Han skriver i sitt brev här att de kommer ifrån världen och därför lyssnar världen till dem. Och han har sett att det inte bara där ute utan även många i församlingen har börjat att påverkas av de här sakerna. Antingen blir de oroliga i sin egen tro, för att här kommer det människor som hävdar att de har direkt kunskap ifrån Gud, hemlig kunskap som inte jag känner till. Hur är det då ställt med min egen tro och så vidare? Och andra lockas med av deras sätt att leva. För att de för fram ett liv som är där du får ju, det liksom, synden inte är ett problem. Och det blir lockande för många. Och därför så skriver Johannes ett brev till församlingarna. Det var ju liksom, man samlades i mindre husförsamlingar troligtvis, i och omkring Efesos. Det som vi känner som det första Johannesbrevet. Och man ser att det här brevet är liksom, det är inget snyggt Paulusbrev, sådär snyggt uppställt, strukturerat. Det är ett ganska rörigt brev. Mycket upprepningar. Man får känslan av att det var bara viktigt för Johannes att få ut det här budskapet så fort som möjligt. Så han bryr sig inte så mycket om formen. Men han betonar bland annat då att Jesus är Guds son. Han trycker på att det finns ingen hemlig kunskap, utan sanningen är uppenbarad för alla som tror. Återkommer han till många gånger. Och så trycker han på att Gud är kärlek. Och det är något han ser hos de här motståndarna. Kännetecknet. De älskar inte människor. De älskar inte bröderna. Och det säger han, det är det största kännetecknet på att de inte tillhör vår Gud. Han trycker på det gång på gång på gång. Älska, 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 älska. Därför att Gud är kärlek. Och sen kommer han då till slut till den här texten. I den 15:e versen i kapitel 2 i första Johannesbrevet skriver Johannes: älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Johannes kallas ofta för kärlekens apostel, just på grund av att han mer, eller i alla fall oftare än någon annan, författare i Nya Testamentet trycker på det här med kärleken. Kärlekens betydelse, Guds kärlek till oss, och att vi därför måste älska varandra och älska alla. Och så kommer han och skriver något sånt här. Älska inte världen. Eller det som finns i världen. Och så säger han till och med att om någon älskar världen så finns inte faderns kärlek i honom. Det här är den författaren som vi vet har skrivit den kanske mest kända bibelversen, tror jag, av dem alla. Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. Det är det som, det är samma kille här. Och nu säger han till sina läsare, älska inte världen, därför då finns inte Guds kärlek i er. Vad menar han med det här? Jag tror att det första vi behöver se, som kan vara självklart för vissa, men som jag tror att vi behöver komma ihåg, det är att när Bibeln talar om världen så pratar han om två olika saker. Det finns skilda världar i Bibeln. Det här är en referens som kanske vissa av er är för unga för och en del för gamla för. Men det, så är det. Dels så finns Guds goda skapelse. Det som Gud har skapat och som han har sagt, det här är gott. Och den världen älskar Gud gränslöst. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och i just första Johannesbrevet så skriver Johannes om det här. Vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son att rädda världen. Och det är också något han återkommer till många gånger. Hur mycket Gud älskar världen och människorna i världen. Så att han var beredd att ge allt. Och den världen uppmanar han också oss att älska. På samma sätt som Gud älskar. Och sen finns den andra världen. Det som man kan kalla för den fallna världen. Det är det här faktumet att vi människor är skapade till kulturella varelser. Vi är skapade till gemenskap. Och det gör att det som är viktigt för oss, det tenderar liksom att växa ut ur oss själva och bli gemensamma. Vi skapar kultur där vi går fram. Idéer, känslor, värderingar och tankar sprider vi omkring oss och de blir gemensamma och då blir de också större än någon enskild av oss. Och det gäller både det goda och det onda. Och när synden växer liksom ur oss, när min och din synd läggs samman och bildar de här kulturerna, systemen liksom. Det är det som Bibeln kallar för världen. Om världen så säger han, Jesus säger till, om sina lärjungar när han ber sin överste prästerliga förbön i Johannes 17, att jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Och i första Johannesbrevet här så konstaterar han att vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Och det är den här världen som han talar om, att den ska vi inte älska. Och det kan vara ganska knepigt. Men han, liksom för att göra det lite tydligare, så preciserar han lite grann några exempel på vad han menar när han säger att vi inte ska älska den världen. Där ska vi trycka. Där har vi. Nej. Där bor vi. Han säger att det handlar om vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med. Det som kroppen begär, det handlar alltså inte om de här grundläggande, alltså våra kroppar behöver mat och behöver vatten och behöver syre. Begär i sig är inte någonting negativt. Vi är skapade med behov och när vi har ett behov så har vi en längtan efter att uppfylla det behovet. Och när vi uppfyller det behovet så får vi en tillfredsställelse. Och det är som det ska vara. Det hör till Guds goda skapelse. Men även det här har blivit skadat När människan vände sig från Gud, när relationen till skaparen blev skadad, så förändrades det här systemet. Och därför så blir det här ett problem. När vi älskar det som kroppen begär, därför att kroppen begär det. Och det här, det är nära till hands att tänka på sexualitet, och det var nog ganska centralt i den här delen av världen vid den här tiden. Men det kan också handla om att låta känslorna styra, till exempel. Utan att sättas i relation till det som vi vet är sant och rätt. Därför att jag känner, jag begär, jag längtar, jag blir upprörd och arg eller vad det än är. Att jag låter det få styra. Och låter det få vara vägledande för mitt liv. Ett sätt att älska det som min kropp begär. Det som kommer inifrån på något sätt. Ett tryck i det. Och sen talar han om det som ögonen åtrår. Och det kanske har att göra med mycket av det här som kommer utifrån. Vi tar in mycket intryck. Och Bibeln knyter ganska mycket just till blicken, till ögonen i det här sammanhanget. Det står om trädet, den förbjudna frukten i paradiset, så står det om att kvinnan såg att det var ett härligt träd, för det var en fröjd för ögat. Och ja, det finns många sådana här exempel. När David är uppe på taket och ser Batseba bada där uppe, så väcks ett begär inom honom som inte han kan kontrollera. Eller som han i alla fall inte gör. Han kontrollerar det inte. Och därför så trycker Jesus på det här. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det, säger han. Så blicken och ögat är ganska centralt i Bibeln i de här sammanhangen. Därför att vi har saker som kommer inifrån, och det finns saker som kommer utifrån som tänder våra begär efter saker. Och det här varnar Johannes för. Älska inte de där sakerna. De finns där och ni kan uppmärksamma dem, men älska dem inte. Och sen talar han om det tredje. Vad högfärden skryter med. Det är ett väldigt svårt begrepp att översätta. Man kan säga att det egentligen handlar om en skrävlare som liksom blåser upp sitt liv och sin egendom och sina egenskaper för att andra människor ska se hur fantastisk man är och ge ära till honom. Liksom. Det är vad Johannes talar om här. De här sakerna som liksom blåser upp oss och gör oss större och gör att vi kan suga in ära från andra människor. Också otroligt lätt att tycka om och älska. Men Johannes säger, gör inte det. Och skälet till att han varnar för de här sakerna, det är att det finns en risk med att vi kan bli precis som älgalopperna där. Att vi kan binda upp våran längtan, rikta våran kärlek till saker som inte kommer kunna ge oss liv. Han påminner församlingen i stycket precis innan, så påminner han församlingen om vilket som är deras utgångsläge. Den här är lite... Nej, det är ditåt jag ska trycka. Så, vi har ett nytt system som är nytt och fräscht. Men en gammal björn. Han påminner församlingen om varifrån de kommer. Vad är deras utgångsläge när de har hört och tagit emot evangeliet? Han skriver, jag skriver till er mina barn. Ni har fått förlåtelse, ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni känner honom som är till ifrån början. Jag skriver till er som är unga, ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Det här är det som är församlingens utgångsläge när de har tagit emot evangeliet. De har ett liv som är helt fantastiskt. Och som det finns skäl att ha så mycket glädje över och så mycket stolthet i. Att de har fått sina synder förlåtna. Att de känner den evige. Att de med Guds ord brinnande i sitt liv har besegrat den onde. Men för att det där livet ska kunna bestå så måste man tänka på vad man gör det med, säger han. Därför att bestående liv måste försörjas av bestående föda. Ett bestående liv och en bestående livsglädje måste försörjas av bestående föda. Vi kan inte stoppa in vad som helst i det här livet. Han säger att världen förgår med sina lockelser. Den blir inte kvar. Det är precis som blodet som inte de här älgalopporna kan använda. De kan äta och äta och äta och ändå svälta ihjäl på min kropp. Och det är det här som gör Johannes så berörd för sin församling. Han säger att det handlar inte om att det här är giftigt, att ni dör så fort ni kommer i kontakt med det, men ni kan inte leva på det. Och binder ni ert begär, binder ni er längtan till de här sakerna, så kommer ni att svälta ihjäl. Och livet som du har tagit emot och som har börjat att fylla dig med glädje ifrån Fadern, det kommer att sina, därför att bestående liv behöver bestående föda. Att man kan säga att det är lite som att stå utanför en restaurang när man är riktigt hungrig och försöka liksom äta sig mätt på doften av maten där inne. Jag vet inte, friterad mat får alltid den där effekten på mig, att jag blir så fruktansvärt hungrig. Och jag kan liksom stå där ute och lukta hur länge som helst, men jag blir ju inte mätt, jag blir bara hungrigare och hungrigare. Och så är det med alla de här sakerna. Liksom. Det som kroppen begär, det begäret blir liksom aldrig mättat, hur mycket jag än fyller på med de sakerna som jag tror att jag längtar efter. Det som mina ögon åtrår, ja, framförallt så märker jag att jag behöver hela tiden byta objekt för mitt åtrå. För så fort jag har erövrat det där som jag tror att jag vill ha, så måste jag fylla på med någonting annat. För det räcker aldrig. Och det där som högfärden skrävlar och skryter över, det väldigt ofta så handlar det om att man blåser upp en fasad och så är det ganska ömkligt där innanför. Det har liksom ingen substans. Och sen finns det ett kanske ännu viktigare skäl för församlingen att inte binda sin längtan i de här sakerna, att inte älska världen på det här sättet. Det i viss mån kanske är det är väl kanske på ett sätt en annan sida av samma mynt. Men det är så att på samma sätt som det finns olika typer av världar eller olika betydelser av ordet världen i Bibeln, så finns det också olika sätt, olika typer av kärlek. Och det har att göra med att kärleken förändras beroende på vad som är objektet för min kärlek. Så tar den sig olika uttryck. Och alla de här sakerna som Johannes varnar för, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det är en väldigt speciell typ av kärlek som föds ur det. Den kärleken som Bibeln beskriver och talar om och vill väcka i våra liv är en kärlek där jag längtar efter att behaga och bygga upp, ära och tjäna den som jag älskar. Där jag är beredd att offra mig själv och ge avkall på mitt för att ge till någon annan. Och jag har min glädje i att se objektet för min kärlek få bli förhärligat. Om det så är Gud eller andra människor, så är också en sån här, att jag lever för att jag vill bygga upp och tjäna andra människor. Och där i har jag min glädje. Men den här typen av kärlek som föds ur den här, ur de här objekten så att säga, är helt tvärtom. Alla de här sakerna kan man säga är en slags härledda begär som egentligen pekar på något annat. Det handlar om egentligen, det är bara en slags mask för kärleken till mig själv. När jag längtar efter det som kroppen begär, så gör jag det för min egen tillfredsställelse. När jag längtar efter det som ögonen åtrår, det är ju för att jag vill ha det. Det som högfärden skryter med, det är för att jag vill att andra människor ska tycka att jag är bra. Det är egentligen bara liksom en fött ur en stor brinnande egoism. Och det är egentligen det här som i Johannes beskrivning i alla fall är syndens kärna. När människan vänder sig bort ifrån skaparen till det skapade och tar en plats i sitt eget liv och i världen som egentligen är Guds. Och låta kärleken få bli centrerad kring mig själv. Och problemet med det här är att det får väldigt allvarliga konsekvenser för oss. Det får ju synd generellt. När jag är ute och traskar i skog och mark så ser man ju vissa saker. Och man ser att skogen växer väldigt olika på olika, i olika förhållanden. Och som en del här vet mycket bättre än jag så är det så att den kanske den viktigaste, det finns ju många faktorer som spelar in i hur skog växer, men den kanske viktigaste faktorn, för i alla fall för enskilda träd, är tillgången på vatten. Vatten behöver finnas om trädet ska kunna leva och växa. Men det duger inte med vilket vatten som helst. Det finns träd som växer helt, eller som liksom står där det är helt omgivet av vatten. Där vattnet aldrig torkar upp, där det står vatten hela tiden. Och generellt sett, så om de träden överhuvudtaget har kunnat komma till där, så tenderar de att dö. Fast att de är omgivna av vatten. Det finns fåtal träd som klarar det, men det är en väldigt dålig växtmiljö. I alla fall för våra nordiska träd. Och det är för att när vattnet blir stillastående, när det inte flyttar på sig, så går det ganska fort. Först så töms syret ifrån vattnet och sen så töms näringen, det tas upp och förbrukas av växterna. Och det som är kvar är helt värdelöst för träden i alla fall. De behöver näring och de behöver syre, men det finns liksom inget mer i det här och det tillkommer ingenting mer. Ibland när det regnar kommer det mer syre i vattnet en liten stund, men ingen näring kommer till. Däremot så kanske träden växer allra bäst i sluttningar, eller i alla fall där det finns rörligt markvatten, som man kallar det. Alltså där vattnet i marken rinner hela tiden, där det fylls på med nytt, färskt, friskt, syrerikt vatten, och där vattnet rinner ner för sluttningen och kan hämta upp en massa näring från jorden och från berget, så de träden som står där har rötterna omgivna av näring hela tiden och de växer så det knakar. Och det är så som Johannes vill att församlingen ska leva. Han vill att de ska leva i en ständig ström av kärlek som går ut ifrån Fadern, som han beskriver det. Och som flödar in i dem. Och som flödar vidare ut till människor i deras, som de kommer i kontakt med. Som fortsätter att flöda ut i världen. Då får de liv. Då får de liv att växa. Och då får den här livsglädjen energi och bränsle. Den här kärleken till världen, det är som blötmyren. Det kommer inte till något, det finns inget inflöde. Och det finns inget utlopp. De kröks liksom in runt kärleken till sig själv. Och Johannes skriver att de som älskar världen, om någon älskar världen så finns inte Faderns kärlek i honom. Och det är inte för att Gud håller tillbaka sin kärlek för att vi tycker om fel saker. Utan därför att när vi sluter oss omkring oss själva och vårt eget begär, så stänger vi oss för Guds kärlek. Det som han ständigt låter flöda ut tar vi inte emot. Vi kan inte det. För vi har bundit upp våran längtan. Och vi har tränat vårt begär att söka efter saker som egentligen bara är en slags cirkelandning. Det som kommer ut ur mig själv och flödar tillbaka in i mig själv. Ett träd som lever så kvävs. Och jag tror att risken är stor för den som vill leva på det sättet som kristen. Att samma sak händer med det som har börjat växa ifrån Guds ord och livet han har gett. Och det bästa sättet att få den här strömmen att flöda fritt, som Johannes önskar se hos sina barn, som han säger, det är helt enkelt att göra Guds vilja. Han säger att världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Och det är helt enkelt att den som gör Guds vilja lever på ett sätt som gör att den här strömmen fortsätter att flöda. Det är egentligen det här som helgelse handlar om. Det handlar om att rikta sitt begär, rikta sin längtan till det som jag vet är gott, det som är hans vilja. Och jag vill leva på ett sätt som gör att jag inte måste liksom tvinga mig själv och slåss mot mig själv hela tiden. Jag vill leva ett helgat liv där hela jag är riktad och längtar efter att se hans vilja gjord i världen. Det är någonting som vi måste be om. Men det är också någonting som vi kan börja. Var vi än är i vårt liv, var vi än står, vilka förutsättningar vi än har, så kan vi börja öva på det här. Vi kan öva på det här genom att försöka lära känna våran Gud. Försöka se, vad är hans vilja egentligen? Och låta det få vara en viktig fråga för mig. Jag kan göra det genom att aktivt försöka älska det som jag vet att han älskar. Bestämma mig för att idag vill jag leva för andra människor och se hur det ska gå. Försöka bygga upp andra istället för att bli uppbyggd. Försöka uppmuntra istället för att bli berömd. Och jag kan plöja ner tid tillsammans med min Gud. I början så läste vi den första psalmen. Där psalmisten skriver att lycklig är den som inte följer de gudlösa och inte går syndares väg. Inte sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag. Och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen och allt han gör går väl. Om vi ska knyta ihop den här säcken på något sätt, så tror jag att det finns saker ifrån det här brevet som Johannes skriver till församlingarna i sin omnejd som vi behöver bevara i våra hjärtan idag. Och några saker som jag vill trycka på. Dels är det: akta dig för falska profeter. De finns omkring oss. De finns i vår värld, i vår tid. Rösterna som vill skicka in en falsk sanning i ditt liv. Och de kan finnas på oväntade ställen. Det finns både inom den kristna kyrkan och utanför den. Människor som gör anspråk på att ha större kunskap, hemlig, privilegierad kunskap om sanningen och världen och Gud. Som trycker på, och det kan vara antingen att de har utbildning eller att de vet att något har hänt någonstans, någon annanstans, eller att de gör anspråk på att ha profetior ifrån Gud eller vad som helst. Och till dig, så låt inte ditt hjärta bli oroat av detta. För Johannes säger att sanningen är uppenbarad för alla som tror. Gud pratar inte i kodspråk. Därför att han vill att var och en ska få liv. Han döljer inte sin sanning för någon. Han kom till världen för att uppenbara den. För att ljuset ska lysa i mörkret. Var inte orolig. Det du vet, det finns tillgängligt. Lev nära det. Sanningen är att Gud älskade världen så mycket att han gav den sin enda son. För att var och en som tror inte ska förgås utan ha evigt liv. Förstår du det, så behöver du inte mycket mer. Sen finns det underbart mycket kunskap att lära sig för Gud. Men den är inte dold. För det andra, kom ihåg vem du är i Kristus. Låt ingen få strö några andra tankar i ditt huvud. Bli inte nedslagen av att du inte räcker till. Eller att din tro inte är någonting fantastiskt som lyser i den här världen och som ger hopp där du går fram, fast att du kanske inte märker det själv. Därför att du är förlåten i hans namn. Du känner honom som är till ifrån början. Och med hans ord brinnande i ditt hjärta så har du besegrat den onde, säger Johannes. Och för det tredje, ifall du undrar över ändå, det är rätt svårt att leva i världen. Hur ska jag veta liksom, vad som är Guds väg där jag finns? Så finns en ganska sån här tumregel för Johannes. Älska det värsta du kan. Älska det värsta du kan. Ser du en människa, så försök att fylla ditt liv med kärlek till den människan. Särskilt dina ovänner och dina fiender och dina motståndare. Be för dem som förföljer er. Välsigna dem som förbannar er, säger Bibeln. Och Johannes trycker på det gång på gång. Om någon älskar sin broder, så vet vi att Guds kärlek finns i honom. För faktum är att det är lite paradoxalt det där. Johannes varnar för att älska världen därför att kärleken till de här sakerna som vi kallar världen gör att vi inte längre kan älska världen, därför att den sluter oss omkring oss själva. Målet med att inte älska världen, som han säger, det är för att vi ska bli befriade att faktiskt älska världen. Det kanske är lättare att uttrycka det som att när vi älskar det som är bara en yta, så hindras vi från att älska på djupet. Och det är det som är befrielse. För då kan den här strömmen av kärlek få flöda ut ur fadern, in i våra liv och vidare ut i världen. Och våra rötter har ständigt tillgång på friskt vatten. Avslutningsvis så vill jag bara säga det som Jesus påminner om i det fjärde kapitlet i Johannes evangeliet. Han säger att den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Det är det livet som Johannes önskade sin församling. Och som jag tror att Guds ord, Guds ande önskar åt oss idag. Och jag bara längtar efter att få se det här bredas ut i vårt land. För tänk vad som händer när vi har en församling av människor som känner den evige, som vet att de är förlåtna, som har besegrat den onde med det ordet som ligger i deras liv och som älskar med faderns egen kärlek. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att din nåd är ny varje morgon. Och att oavsett var vi står i vårt liv, oavsett vad vi har med oss när vi kommer till dig, så jublar du över att se oss. Du som ständigt söker våran blick och som ständigt längtar efter att finnas nära oss. Vi ber nu att du ska låta det som du talar få fäste i våra liv. Vi ber att du ska hjälpa oss att rikta blicken emot det som verkligen har värde. Det som verkligen ger näring. Vi ber att din helige ande ska tala i oss. Som är sänd för att vara hjälpare. Som är sänd för att peka på den uppståndne Kristus. Och lära oss allt det som du kom för att ge. Vi ber dig här att du ska helga oss. Att du ska rena våra ögon. Så att vi ser sanningen om världen. Och framförallt att du ska tända ett brinnande begär efter det som är sant. Efter det som är skönt på riktigt. Det som är vackert. Det som är evigt. Lär oss att särskilja på det som bara är yta. Och det som är verkligt bröd. Och hjälp oss, Herre, att leva varje dag. Vi är på jakt efter det där. Att vi ska få känna att vi måste få gripa det här. Jag måste få fyllas av detta. Den fantastiska gåvan som jag har fått i Jesus Kristus. Som ingen kan ta ifrån mig. Herre, jag ber att du ska låta ditt folk få vara ett folk som präglas av detta. Som leds av ditt ord. Som går fram fylld av din ande. Och som varje dag lever i en tillbedjan som framförallt består i att njuta. Njuta av din skönhet. Njuta av din godhet. Njuta av att se ditt namn förhärligat i världen. Och din kärlek utbredd. Så vi ber att du ska låta det ske i oss. Vi ber att du ska möta oss nu i resten av den här stunden tillsammans. Att du ska träna oss och vara med oss under veckan som ligger framför. Och varje dag som vi får leva på din jord. Så att vi får göra det till din ära tills du hämtar hem oss till ditt eviga rike. Och så vill jag särskilt också be för våra syskon i Indien. Som får det svårare och svårare för varje dag. Som lever i ett klimat som blir mörkare och hårdare och mer stängt. Som lever med tydligare och tydligare hot. Men som ändå fortsätter att bekänna att jag har funnit något som är större. Och som är värt att utstå lidande och smälek och smärta för. Vi ber att du ska ge styrka. Att du ska ge uthållighet och tröst. Att du ska låta dina änglar slå läger omkring den rättfärdige som du har sagt. Och att deras liv kan få bli ett vittnesbörd som tänder och uppmuntrar och styrker oss alla. Välsigna ditt verk på jorden i Jesu namn. Amen.